Välkomna till den 12:e predikan ifrån den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets 6:e kapitel. Låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Aposteln skriver följande i det 6:e kapitlet av Romarbrevet. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni föreställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sånt som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. Men nu, när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus avslutade kapitel 5 med att säga att ju större synden blev, desto mer överflödade nåden. Nu ligger genast en förvänd logik nära till hans som drar slutsatsen att då är ju synden någonting bra eftersom den framhäver nåden. Låt oss därför synda ännu mer. Paulus anklagades faktiskt för att själv dra sådana slutsatser. Detta anklagades inte bara Paulus för av sina fariseiska motståndare, utan även Luther av sina romersk-katolska fiender. Man menade att det fria, villkorslösa evangeliet är för farligt, att människor då inte tar det så noga med vandeln, den kristna livsföringen och de goda gärningarna. Paulus tillbakavisade dessa anklagelser redan i kapitel 3, men argumenterade där inte för sin sak. Det gör han däremot nu i kapitel 6, då han visar varför och på vilket sätt den kristne är fri från synden och hur lagen inte åsidosätts genom evangelium utan tvärtom upprätthålls, det vill säga efterlevs. I vers 2 avvisar Paulus bryskt slutsatsen att vi skulle fortsätta att leva i synden. Verkligen inte, säger han. Eller bort det, som det kanske bättre översattes i den gamla kyrkobibeln från 1917. Det finns flera sätt att säga att något inte är sant på grekiska, men inget så starkt som det uttryck Paulus använder här, megenoito. Frågan om vi ska leva kvar i synden får alltså sitt emfatiska svar, bort det. Vi har ju dött bort från synden. Men hur gick då detta till? Det skedde genom dopet, skriver Paulus i vers 3 och 4. Så får vi en djup teologisk genomgång av dopets innebörd i fortsättningen av kapitlet. Romarbrevet kapitel 6 är Bibelns stora dopkapitel. Och då säger vi först att genom dopet dör vi och uppstår med Kristus. För att förstå detta kapitel måste man förstå det som sagts i kapitel 5 om Adam och Kristus. I Adam tillhör vi alla en och samma kropp, syndens kropp. Kroppens huvud, Adam, har genom syndafallet blivit ställd under syndens och dödens herravälde. Och det som skett med huvudet gäller även varje enskild lem eller kroppsdel. Men i dopet har vi blivit införlivade i en ny kropp, Kristi kropp, som har Kristus som huvud. I första Korintierbrevet 12:13 skriver Paulus: I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Den kristne har i dopet blivit begravd med Kristus och uppväckt med honom till att leva det nya livet. Som vi märker anknyter Paulus här till det vanliga dopsättet i urkyrkan och långt fram i tiden. Man sänktes ner under vattnet, vilket visar på begravningen med Kristus, dödandet av det gamla syndalivet. Och när man lyftes upp ur vattnet visar detta på den andliga uppståndelsen till det nya livet med Kristus. Paulus anknyter för övrigt till denna symbolik även i första Korintierbrevet 10, vers 1 och 2, där han skriver om ökenvandrarna att de alla gick genom havet och blev döpta i månskyn och havet till gemenskap med Mose. Och Mose framställs här som en förebild till Kristus. På grund av detta bildspråk skulle man kunna tro att Paulus har en så kallad symbolisk dopsyn, sån som baptister pingstvänner med flera har. Med detta menas att dopet endast på ett yttre sätt symboliserar det som skett på ett inre plan, nämligen hjärtats pånyttfödelse. Men så lär inte Paulus. Han skriver i Titus kapitel 3, vers 4-6. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss genom ett bad till ny födelse. Här sägs tydligt att dopet på nyttfödelsens bad frälser. Det symboliserar inte frälsningen utan frälser. I dopet blev vi förenade med Kristus, skriver Paulus i vers 5. Det är mycket starka ord. Det innebär att vi blev sammanvuxna till en kropp med honom. Gud kan inte förkasta oss om vi tillhör Kristi kropp. I Efesierbrevet 5:29 skriver Paulus: ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Liksom vi föll i Adams syndafall har vi nu dött och uppstått med Kristus. Paulus går nu vidare i förhållande till det föregående och förklarar mer precis vad det var i oss som dog och hur det dog. Det var vår gamla människa, köttet, syndens kropp som blev korsfäst. Korsfästelse var en fruktansvärt grym form av avrättning som man bara tillämpade på de värsta brottslingarna. Detta avrättningssätt är mycket passande när det gäller sådana syndare som vi alla är, genom att efterfölja våra första föräldrar, Adam och Eva. Den onda natur hela människosläktet fick då den gamle ormen sprutade in sitt djävulsgift i syndafallet kan inte annat än att ständigt vara inriktad mot det onda, ända från födseln. Herren säger i Första Mosebok 8:21 att människans hjärtas tankar är onda, ända från ungdomen. Denna syndens kropp måste, som Paulus skriver i vers 6, berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Och det sker genom att syndens kropp dör. Det står i vers 7, den som är död är förklarad fri från synden. En död människa kan ju inte agera, inte utföra några handlingar överhuvudtaget. Inte heller kan hon utsättas för påverkan, stimuli eller frestelser utifrån. Därför är det så att en död människa inte syndar. Så definitiv är alltså den skilsmässa från det onda som genom tron blir verklighet för oss i och med att vi förtröstar på Kristi försoningsverk. Vi kan klämma, skaka eller sticka en död kroppsdel hur mycket som helst. Den förnimmer ändå ingenting. Döden upphäver all gemenskap och gör slut på alla förbindelser. Är vi döda för synden, vänder vi den ryggen och i tron säger vi: jag vill inte synda. Eller till och med: jag kan inte synda. Så befängt då av Paulus motståndare att säga att han förespråkade synden, därför att nåden då skulle överflöda ännu mer. Vi ska nu poängtera att inte lagen utan evangeliet helgar oss. Det är här av helt avgörande betydelse att förstå det som har sagts på ett rätt sätt. Paulus ger inte ett bud eller en hotelse, till exempel dö från synden, annars dödar den dig. Då skulle vi röra oss på lagens och självförbättringens område. Han uppmanar oss inte heller, låt oss dö bort från synden. Han visar oss istället gåvan som vi redan fått i Kristus. Vi är redan genom tron döda från synden. Vår innersta tillhörighet är den ställning som dopet försatt oss i. Vi har dött och uppstått med Kristus. Detta är Guds verk som genom tron kommer oss till del. Denna sanning kommer fram i dopsalmen 230, vers 3 i Lova Herren. När jag frestas vill jag svara, jag är döpt i Jesu namn. Den kristne är alltså död från synden. Syndens kropp har berövats sin makt. Det nya livet, förlossningen från det onda, är redan vår tillhörighet. Den finns till för oss i Kristus och blir genom tron vår egendom. Kristus är vår rättfärdighet inför Gud. Denna rättfärdighet tar vi emot genom tron alena, och den visar sig i att den för oss blir till frigörelse från synden. Detta nya liv kallas helgelse. Som jag försökt säga går det inte att helgas genom lagen. Det går bara genom att redan betrakta sig som död för synden genom Jesu korsfästelse. Ett rikligare mottagande av evangelium är alltså helgelsens hemlighet. På Kristus fäster den troende sin blick och söker inte frigörelsen från synden hos sig själv, utan i det som Kristus är. Genom att tron omfattar Kristus blir han i oss roten till en god vilja som inte vill, ja till och med inte kan synda. Även här, inte bara i försoningen, håller Paulus fram den lidande, korsfäste Jesus som dör för oss framför våra ögon. När vi frestas till synd, då kan vi ställa oss bredvid den korsfäste och skåda upp på honom. Då ser vi genast klart när vi i frestelsen ställs inför frågan om vi ska synda eller inte. Jesus dog från synden en gång för alla, ser vi i vers 9. Han kom till jorden för att betala mänsklighetens syndaskuld. På korset blev han gjord till synd och straffades för allt vad synd heter. Syndens lön är döden, och det är just den som Jesus genomlidit. Priset är betalt. Kristus är färdig med synden. Nu och för alltid lever han i härlighet, helighet och salighet inför Gud. Detta liv är det Paulus åsyftar när han skriver i vers 8. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Paulus skriver i Efesierbrevet 2:6 att Gud redan nu har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Så kan Paulus alltså skriva på grund av att vi blivit sammanvuxna med Kristus. Till sist nu, evangeliets tillämpning i den kristnes liv. Efter att ha redogjort för Kristi död och uppväckelse från de döda, tillämpar Paulus nu detta på den kristne i vers 11. Och det är noga med denna följdordning. Jesus har gått före och gjort det möjligt för den kristne att leva för Gud. Paulus uppmanar här till tre saker. För det första ska vi betrakta oss som döda från synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Ett sådant perspektiv leder till dramatiska förändringar i ens liv, ja, till ett helt nytt liv. I andra Korintierbrevet 5:17 skriver aposteln: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Den nya människan som är född av Gud kan inte synda. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3 vers 9: den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Det andra Paulus uppmanar till och som blir möjligt först genom detta nya perspektiv är att inte låta synden härska i vår dödliga kropp så att vi lyder dess begär. Inte heller ska vi ställa våra lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Att motstå synd är en ständig sysselsättning i den kristnes liv. Detta kan låta motsägelsefullt i jämförelse med vad som sades tidigare om att vara död från synden. En död mottar ju inga intryck, retningar eller impulser utifrån. Men ändå, tvärt emot vad många helgelserörelser och syndfrihetsteologer hävdar, frestas den kristne till synd. Detta ser vi inte minst i kapitel 7 av Romarbrevet, där Paulus redogör för sina egna erfarenheter i vers 18 och 19 där. Inte heller ska vi tro att vi någonsin lämnas i fred av djävulen som går omkring som ett rytande lejon och vill uppsluka oss. Men det är just i dessa lägen vi ska minnas Paulus uppmaning att se på oss själva såsom döda för synden. Genom tron, det vill säga till vår nya människa, är denna död verklighet redan här och nu. Och det är denna nya människa vi dagligen ska låta uppstå, som Luther skriver i Lilla katekesens förklaring till dopets sakrament. Det är att leva i sitt dop, att den gamla människan i oss skall genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och onda lustar och en ny människa dagligen framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet ska leva inför Gud evinnerligen. Att inte låta synden härska är bara en del av det kristna livet. För det tredje uppmanar Paulus oss nämligen att ställa oss själva i Guds tjänst, till att låta våra lemmar vara vapen åt rättfärdigheten. I kapitel 12 till och med 16 ger Paulus praktiska exempel på hur vi dagligen kan tjäna Gud. Vi har framhållit det nödvändiga i följdordningen som Paulus beskriver. Oomvända människor kan inte utföra goda gärningar som är behagliga inför Gud, eftersom de inte kan betrakta sig som döda för synden. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, som det står i Hebreerbrevet 11:6. Och alla ens gärningar är döda, Hebreerbrevet 6:1. Hur glänsande och vackra de än kan synas vara i människors ögon. Ett gott liv som behagar Gud kan bara levas efter det att Kristi försoningsverk har tagits emot i tro och ett helt nytt liv skapats. Ett liv som inte funnits tidigare. Att bara befalla någon att göra något, det vill säga tillämpa lagen, kan aldrig leda till något som behagar Herren och det som Paulus här talar om. Vad det handlar om, hur synden bekämpas och ett rättfärdigt liv levs, kommer fram i orden i vers 14. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. Budorden i sig leder inte till goda gärningar. Det kan bara uppskattningen av vad Kristus gjort för oss göra. Där tron på Jesu försoningsverk finns, där finns också ofelbart goda gärningar som är välbehagliga inför Gud. Luther skriver i sitt företal till Romarbrevet att tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt att den icke oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Den frågar icke heller om man ska göra goda gärningar, utan innan man frågar har den gjort dem och är ständigt i färd därmed. Slut på Luther-citatet. Nu förstår vi hur evangeliet upprätthåller lagen. Nåden gör att vi älskar lagen. Friheten från synden innebär alltså en frihet till att av fri vilja bara göra det goda och att utan lagens piska leva rätt. Friheten är en andlig frihet som inte upphäver lagen utan skänker det som lagen kräver, nämligen kärlek till Guds bud och vilja. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse, skriver Paulus sen i Romarbrevet 13:10. Utifrån det redan sagda har vi goda förutsättningar att förstå återstoden av Romarbrevet 6, där aposteln skriver från och med vers 15. Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sånt som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. Men nu, när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Som vi hörde är syndens lön döden. Vi är alla syndare och förtjänar den eviga döden. Men genom döden i dopet dog vi bort från synden och har fått evigt liv. Dopets död gör att vi slipper dö den eviga döden. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.